Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hej och välkommen till Somna med Henrik. Din gapande Galapagosödla. Din förnekelseförfinade frikadell i natten. Det är jag som är Henrik. Och det är du som är somna. Och det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns ingenting som vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Hej, somna. Hej. Hur som har du det? Idag ska jag tala till dig som en mycket gammal människa. Från andra sidan en ocean av tid. Du ska föreställa dig att du är ung. Mycket ung. Alltså precis i början av din levnadsbana. Dante skriver ju att när han hade kommit till hälften av sin levnadsbana så befann han sig på en jobbig plats och då mötte han Virgilius. Men du ska vara precis i början. Tänk att du inte vet någonting om någonting än. Du har inte lärt dig någonting. Du har inte, så att säga, inom citattecken bränt dig på någonting. Du har inte gått på en nit. Du har inte fått några törnar. Inga skrubbsår av livet. Alltså man leker med tanken att du är helt fråntagen, ska jag väl säga, allt sånt. Att det inte finns någonting hos dig som klingar vare sig falskt eller grant. Jag vet inte vad jag är på väg nu. Men jag tror att jag är på väg. Det var någon som sa, om du var ursäkta, om du inte var rädd för någonting, om du inte kände någon ängslan, inte hade någon oro i dig, vad skulle du göra då? Den frågan har varit väldigt viktig för mig. För jag har tänkt, och jag har också pratat med Nina mycket om det. Vad skulle jag göra om jag inte var ängslig? Om jag inte hade någon oro i mig. Jag tror att till att börja med skulle jag göra sådana enkla saker som till exempel att jag har en TV som har stått här ute i Äventyrsvargen förut, men som nu som jag ska ha i mitt arbetsrum. Och då ska jag sätta upp den TV:n på väggen och ha som en bildskärm. Men det törs inte jag. För jag är rädd att jag ska göra fel. Jag har inte skruvat upp så mycket på väggen i mitt liv. Samtidigt känns det som att det är lite pinsamt att be en annan människa att göra det åt mig. Jag skulle kunna be min svåger. Han är bra på sånt där och skruva upp saker och sånt. Han är också väldigt hjälpsam. Jag skulle väl vilja sträcka mig så långt som att jag säger att min svåger är en god människa. Alltså, verkligen på riktigt. Men jag tycker det är pinsamt att fråga honom, för sist jag frågade honom, det var innan jag hade barn och bodde på Söder och hade inte ens klippt gräset själv. Kanske när jag var liten då, men... Och därför tycker man att nu har det gått liksom 15 år och att jag borde ha lärt mig något under de här åren. Men så därför så känner jag, det känns lite ovärt att fråga honom. Och så har jag frågat Nina, för hon är också mycket duktigare än jag på att göra sådana där saker. Men hon vågar inte heller. Det är någonting med TV:ns värde liksom. Och att om den ramlar ner så då är det inte bara som att någonting ramlar ner, en tavla ramlar ner, utan det är ju en TV då. Och i förekommande fall kanske den ramlar på mig. Så hon vågar inte heller. Och så har jag gått och knackat på väggen där bakom skrivbordet. Där jag vill ha TV:n. Och så har jag knackat på väggen där för att hitta reglar och sånt som man skulle kunna fästa skruven i då. Eller alltså själva fästet. För jag har ett sånt fäste. Ett sånt väggfäste. Så det skulle jag ge mig på direkt. Om jag inte hade någon ängslan. En annan sak om jag inte hade någon ängslan som jag skulle göra är att jag skulle resa mer än vad jag gör. Jag skulle åka till andra delar av världen mycket mer frekvent. Eller jag hade gjort det under mitt liv. Jag har ju rest lite, men det är bara för att jag har blivit tvingad att göra det i olika sammanhang. Alltså med jobb oftast. Jag har alltid varit väldigt motvillig att åka iväg någonstans på semestrar och sånt. Jag tycker helt enkelt inte riktigt om att lämna det jag är bekväm med. Jag känner mig obekväm att packa väskor. Det gäller även resor in i Sverige. Vi var ju i Västergötland i förra veckan. Och det var ju kul och så. Men jag tycker verkligen att det är jätteobekvämt att hålla på och passa tågtider och sånt. Jag blir orolig. Och hur motvilligt jag än erkänner det här, så är det någonting med när mamma och pappa sitter i hallen med ytterkläderna på och väntar på taxin att den ska komma och hämta dem en halvtimme, 40 minuter innan den kommer för att köra dem till stationen. Och jag har fnyst av förakt och irritation över det där. Jag har känt att var ovärdigt liksom. Men jag är likadan själv. Och det är ju en sorglighet, därför att jag är ju en fullt fungerande människa. Det är inte som att jag ramlar ihop i en liten konvulsatorisk hög av olika motstridiga, illavarslande känslor varje gång jag lämnar mitt hem. Jag fungerar bra när jag åker iväg. Men det är själva resandet som gör mig obekväm. Så det skulle jag ju ha gjort om jag inte hade någon ängslan. En annan sak jag skulle ha gjort om jag inte hade någon ängslan är, apropå resandet, det är att flyga. Flygplan. Hade jag också gjort det här, det sitter ju lite ihop med resandet, men jag har varit historiskt sett väldigt, väldigt rädd för att flyga. Jag har hoppat av ett flygplan en gång, alltså inte när det var uppe i luften, utan när det var på marken, när det skulle taxa ut, som det heter. Då sprang jag av för att jag klarade inte. Och det har hänt mig 2 gånger. Och de här minnena är så suddiga för mig, för det var så fruktansvärt pinsamt. Jag kan tala om att om man springer av ett plan när folk håller på att boarda, då blir man jagad och fasthållen. För det är mystiskt tydligen att bara gå ombord på ett plan och sen springa av. Men de var jättefina. De kramade mig till och med efter att de hade brottat ner mig. Nej, jag överdriver. Men de jagade mig faktiskt. Det gjorde de på riktigt. För jag fick ju en panikattack då. Den skammen efteråt. Så om jag inte vore rädd så skulle jag ha flugit mera. Nu pratar jag alltså i fantasin, för jag vill inte hamna i någon konflikt med någon som påpekar olämpligheten i att flyga omkring och spruta fossila bränslen upp i atmosfären. Jag vet detta. Och jag har ju inte flugit så mycket, så jag borde väl kunna få fantisera åtminstone då. Jag har aldrig varit med om någonting traumatiskt i luften. Jo, en gång när jag flög till London. Det var för att jag var kär i en tjej som jobbade i London. Då gick jag in, jag tror att jag har berättat det här, men då gick jag in på en resebyrå. Jo, men jag har berättat om det här. Förlåt då, du som känner igen det här. Men det var en resebyrå som låg på Sveavägen. Och då gick jag in dit och bokade en resa till London. God dag, sa jag. Jag skulle vilja ha en resa till London, tack. Och då satt jag där vid ett skrivbord. Alltså det var som förr i tiden. Det här var ju tidigt 2000-tal. Och då så sa hon, ja, här har jag en. Den passar mycket bra. Och den var då svindyr. Jag jobbade som programledare på Bolibompa, så jag hade råd med den där svindyra resan. Så jag, nu menar jag inte att det var ett jättelukrativt arbete, men, för det var det liksom inte. Jag tror att jag hade en månadslön på 18 000 eller något sånt där. Men jag hade betalt av mitt studielån. Och jag var... hade typ ingen hyra, så jag hade pengar. I alla fall så betalade jag den där resan. Jag kommer inte ihåg vad den kostade, men 9 000 eller något sånt där. Och till London. Det kan man ju flyga till för 600 kronor. I alla fall så... Men det hon hade bokat in mig var någon typ av affärsflyg. Så hon gjorde ju sig en liten hacka där då. Men jag var ju bara... jag var ju naiv. Jag hade aldrig bokat en resa förut hela mitt liv. Så jag gick därifrån med biljetterna, alltså så här fysiska biljetter, resehandlingar liksom. Och sen åkte jag till Arlanda och sen så, och jag skulle överraska henne då, den här tjejen. Och jag flög dit och på flyget över, och då var det så på den tiden då, för att jag var så rädd för att flyga, så drack jag ju då. Och då var jag inte så rädd. Så då hade jag druckit ett par gin och tonic innan jag satte mig på flyget. Kanske eventuellt att jag också drack en på flyget, jag kommer inte ihåg, för det var ju bara massa män med slips och jag. Och det var ett litet flygplan. Och då åkte vi in i luftströmmarna från ett annat flygplan. Så det blev lite skakigt och lamporna slocknade i kabinen. Och då blev alla de här direktörerna som åkte med mig, då blev de lite rädda och pep till. Ett så kallat direktörspip. Det är det pip som en direktör ger ifrån sig när den blir rädd, när den blir skrämd, men inte vill visa det för sina underordnade. Jag är ju själv direktör numera, så jag vet exakt hur det pipet låter, eftersom jag är rädd nästan varje dag och ofta piper till. Ja, och då minns jag att jag inte ens reagerade, för då var jag lullig. Och sen landade vi i London. Och det var ju ett riktigt misstag av mig att åka dit, för hon var ju inte alls så sugen på att ha mig där. Känslorna var väl inte besvarade på samma sätt som de hade varit när hon var i Sverige. Och jag inte heller, jag minns inte vad jag ville ha ut av det liksom. Jag tänkte att jag skulle vara en riktig kar och liksom bara dyka upp där. Kanske att jag hade talat om för henne innan, eller vad det var. Men jag bodde på ett jättesunkigt hotell på Kensington Garden Square. Där hade jag bott förut, när jag var i London med gymnasiet, när vi åkte båt dit. Så jag kände till det hotellet liksom. Det var inte det hotellet, men det var det torget. Och där bodde jag sen på ytterligare ett hotell med min efterkommande flickvän när vi var i London. Så det är som att just det torget, den platsen har liksom varit med mig i 30 år. Jag har ingen övrig relation till platsen. Jag bodde där i alla fall, och det var... jag var ju inte välkommen, kan man ju säga. Hon hade fullt upp med sina polare och andra romantiska intressen och sånt där. Så jag kommer ihåg att vi var på något disco eller någon nattklubb. Och jag var så svartsjuk. Och satt och tittade på henne när hon dansade med någon där. Och jag kan tänka att om jag inte hade någon ängslan, så skulle jag ju ha låtit det vara. Den där ängslan av att bli lämnad eller bortvald och så har ju också alltid varit så himla stark i mig. Om jag inte hade haft någon ängslan i mig, så hade jag skrattat och njutit av att hon var glad och verkade ha sitt på det torra, så att säga. Och jag hade väl kunnat njuta av tillvaron på det sätt som bara infann sig där. Istället blev jag väldigt, väldigt ledsen då. Och naturligtvis rädd, för det bygger väl på rädsla. Om jag inte hade någon ängslan i mig, så skulle jag ställa mig varje kväll och titta oschablonerat i flera timmar upp mot stjärnhimlen. Men det törs jag inte riktigt, för jag tycker att det hissnar så mycket. Jag hissnar. Det suger tag i mig liksom. Nu när vi var i Västergötland i förra veckan, så var vi i ett hus ute i en liten by. Och när man gick ut på natten och tittade upp på himlen, så var det inte så där ljusförorenat som det är här där jag bor. Fast jag bor i skogen eller vid skogens kant så är det ljusförorenat ifrån motorvägarna och bebyggelsen runt omkring mig. Där var ingenting. Och trots det så såg jag mycket mindre än vad jag gjorde när jag var liten, som jag minns det. Jag minns att när jag var liten kunde jag gå ut, alltså där vi bodde i huset i Hökviken, så kunde jag gå ut en vinterkväll och titta upp mot himlen och bli fullständigt golvad av dess väldighet. Är det inte helt makalöst egentligen att någonting som är så att någonting som är så avlägset kan utöva en sån kraft, en sån påverkan, fast det är av varandra nästan oberoende klot. De är väl beroende av varandra på det sättet att allting är förs ifrån, allting förs isär. Nej, det är just det, förlåt. Det är ju fortfarande Vintergatan jag ser, nästan bara. Så allting är faktiskt beroende av varandra. Allting sitter samman med gravitationen. Men de är ju inte liksom, det är inte som att de är nästgårds. Vare sig mig eller varann. Och trots det kan jag, 10 år gammal, gå ut på gårdsplanen i Hökviken och nästan ramla omkull i snön för att åsynen är så väldig. Det är ju fantastiskt. Jag längtar efter det, och om jag inte hade någon ängslan i mig så skulle jag ha vågat tillbringa längre tid med stjärnhimlen. Och jag menar nog inte att det är detsamma som att skaffa sig en stjärnkikare. Därför det, då är det som att man avgränsar väldigheten på något vis, även om det också har sina poänger. Nej, jag menar att stå där inför de otaliga, sinnessjukt avlägsna prickarna. Några av prickarna kanske inte längre i mitt nu existerar ens. Därför att stjärnan är för länge sedan död, men ljuset från den har inte slutat strömma till mig. Det är ljuspartiklar som är flera miljoner år gamla som tränger in i min näthinna. Den snurrande tanken skulle jag exponera mig själv för mer. Om jag inte hade någon ängslan så skulle jag... Jag har blivit bättre på det nu. Men jag har varit väldigt dålig på det. Jag skulle ha sträckt ut händer till andra. Människor som jag beundrar eller som jag vill lära känna eller som jag vill förstå eller som jag vill arbeta med. Det tog emot så mycket när jag var yngre att skicka ett CV till någon. Eller ringa upp någon och fråga om man kunde få komma på en audition. Eller... Det här har ändrats i och med sociala medier för mig. Nu måste jag säga att jag överraskar mig själv nästan varje dag med vilka jag hör av mig till i sociala medier. Jag blir så mallig över mig själv som är så blyg och är så rädd för att bli ratad och att jag bara är en tönt som ingen bryr sig om. Jag har skrivit nu till massa människor just eftersom jag ska bjuda in gäster i Vandra med Henrik. Så har jag skrivit till människor som... Och det har inte ens... Alltså det är lite svårt för man är ju lite rädd. Ett par av dem är jag ju... har jag ju en otrolig respekt för. Sådär. Andra är kompisar och så. Men att jag har känt att... det är inte alls så svårt som det var. Om jag inte hade haft någon ängslan i mig så hade det där redan varit etablerat hos mig. Jag hade redan hållit på så i flera år. Ibland kan jag bli ledsen. För jag tänker att jag är så sent ute med allt det där som jag tycker att jag lyckas med idag. Det där att bygga mig min egen värld på riktigt. Att ta egna exekutiva beslut över vem jag vill vara och vad jag vill göra och vem jag vill göra det med. Det var så länge som jag satt och väntade på att telefonen skulle ringa eller att någon annan skulle komma och ta tag i mig. Och att det här löftet som avlades av min fantasi när jag var liten, att det kommer att bli någonting stort av mig. Det bara hägrade där. Jag väntade på att någon annan skulle infria det liksom. Jag är ibland ledsen när jag ser yngre människor som redan har hållit på med det här och bygga sina egna världar i 10, 12, 15 år. Medan jag egentligen ju bara har kommit igång med det här först de senaste kanske 5 åren. Och egentligen på riktigt först de senaste 2 åren. Och då tänker jag att allting tar tid. Och att jag hoppas att jag har den tiden innan jag blir trött. Eller får andra prioriteringar och skaffa mig ett sommarställe och bara bry mig om rabatterna där istället. Eller gå runt och säga att det var bättre förr och sådana saker. Jag känner mig så väldigt, väldigt ung. Som du i början av avsnittet somna. Jag känner mig så ofantligt liten och precis i början. Om det inte bodde någon ängslan i mig så skulle jag inte vara så rädd över att det ska vara för sent på olika sätt. Om det var ängslansfritt i mig så skulle jag vara precis där jag känner att jag är. I början. Men det är svårt tycker jag faktiskt. Det bygger väl på en ängslan. Jag tittar på andra kreatörer som gör det jag gör men är yngre. Och hållit på länge och de är så skickliga och så tänker jag att jag är en gammal farbror som för det första inte har där att göra. Det är inte min uttrycksplats, det är inte min uttrycksform det här att sitta och jag blir liksom lik en viss ljudboksinläsande, flintskallig, latent, aggressiv överspelat maskulin skådespelare som har gjort sig väldigt känd på att göra små tyckar och tänkar filmer på Facebook. Det är som att han blir min närmsta jag blir liksom mer som han då i och med att jag är en äldre man, äldre. Jag är nu du hör ju det här är komplext, jättekomplext för mig. Jag blir en gammal tjötig farbror. Men jag är ju inte det inuti och det gör det ännu sorgligare på något vis då. Därför att jag kan tycka att det är så otroligt sorgligt med män som säger att de är pojkar fast de är gamla och så. Så när jag hör andra göra det och så är jag samma själv. Men det är inte så att jag går och längtar efter att vara så där hungrig och så som jag var. Alltså det här att man, att när det gavs mig ett tillfälle att göra någonting som kunde eventuellt få mig att uppnå mina drömmar, så kunde jag bli helt galen och jag blev så uppspelt och jag skulle ha gjort vad som helst för att få det. Jag är ju mer pragmatiskt lagd nu och det tycker jag om. Jag tycker om att jag inte går över lik för att få vad jag vill ha och sådär. Jag är också glad och nöjd över att jag känner mig väldigt bekväm och trygg med att leva i ett långvarigt förhållande. För så har det ju inte varit jämnt. När jag var yngre, då drömde jag ju ofta om ett annat liv. En annan partner, en annan plats. Jag längtade vidare sådär. Det gör jag väl på ett sätt nu, men inte i mitt liv, mer inuti mitt huvud. Alltså, det är som att på ett väldigt bekvämt sätt så har det här som är en ung människas rastlöshet. Det har flyttat in i mitt, in i mig, alltså i min bild av min egen utveckling och mitt yrkesliv och mina tankar och vad jag lär mig och. Och det måste jag ju säga är väldigt skönt. Det är väldigt skönt att gå omkring med den där gnagande att slippa gå omkring med den där gnagande rastlösheten. Och det är jag ju, det är inte alla förunnat. Jag har ju träffat många äldre som fortfarande går omkring med den där gnagande rastlösheten. Så det är jag glad för. Och jag känner att mig alltså inte, jag känner mig ju att jag mår bra där jag är. Det som är och det som skulle försvinna om jag inte hade någon ängslan i mig är väl, om jag ska vara helt krass, den obehagliga tanken att jag kanske inte hinner med allt det jag har kommit på att jag vill. Det är för att det tar lång tid att bygga sin egen värld. Och med åren kommer det andra saker in i livet. Som kanske suddar det där. Jag känner att entropin har redan rusat fram genom min kropp och suddat i den. Och jag vet inte om jag kanske håller hela vägen. Vad nu hela vägen är. Jag tänker att där jag är just nu, i självkännedom, trygghet i mig själv och också i mån av vad jag har lyckats bygga faktiskt. Där skulle jag ha velat vara för 15 år sedan, 20 år sedan. Och då blir det otäckt, tycker jag. För vad har jag sysslat med under de här 20 åren? Ja, det gör ont att tänka på ibland. Jag har ju varit kreativ och så. Jag har gjort saker och skrivit och hittat på saker. Men på ett personligt plan vet jag inte om jag... Det är som att jag har upprätthållit någon typ av känslomässigt och själsmässigt status quo. I en massa år. Där jag har pendlat mellan att jobba ihjäl mig och att inte jobba alls och att vara fruktansvärt förtvivlad över det och att ha alkohol och själv jag har varit taskig mot mig själv som någon typ av kraschlandningar emellan liksom. Det ska vara så svårt att lära sig att gå. Och allt det här kan jag ha tålamod med. Jag kan känna respekt inför att resor tar tid. Att processer är någonting som inte bara kommer enkelt. Men jag kan också känna då den här ängslan över att tänk om det är för sent för mig. Eller tänk om det här bara är en avart, någon slags kvarvarande spillra av någon typ av ungdomsdröm. Jag vet att jag inte är konkret nu. Det är väl för att jag medvetet försöker låta bli att prata om vad jag faktiskt drömmer om. För jag vet inte riktigt. Det är väldigt styrt av känslor. Och jag kan inte riktigt sätta ord på vad det är. Men det är någonting som har varit likadant i mitt bröst sedan jag var 7 år gammal och fram till nu. Det är att när jag håller på med någonting, när jag spelar in mig själv, filmar mig själv med en idé jag har. Gärna någonting enkelt, som det här där jag bara trycker på räck och börjar prata. Eller där jag är ute och går med kameran och riktar den i mitt ansikte. Det är en djup tillfredsställande känsla som inte, tror jag, handlar i första hand om bekräftelse och idolskap eller något. Det är någonting som ligger mycket djupare än så, och jag tror att det handlar om en djup, djup önskan att få kommunicera, att få bli sedd som den jag är. Så är det ju. Och det har jag ju lidit av hela livet, av att jag inte är, eller jag har alltid haft en känsla av att jag inte är det. Kanske är det det. Kanske är det precis just det som är drivkraften. Här är jag. Hela jag. Jag är hemma här, precis som du. Undrar om jag har sagt det här högt förut. Det har jag säkert, men jag kommer inte ihåg nu. Ja, i alla fall så. Jag glömde bort vad det var jag skulle säga nu, men det där att jag alltid har längtat efter att... jag kan gå omkring på dagen, som idag till exempel, då kan jag gå omkring och tänka, usch vad tråkigt det är, oj vad händer, inget kul. Ja, men just ja, ikväll släpper jag ju ett nytt avsnitt av Sonne med Henrik. Med ett omslag och en text och en avsnittsbeskrivning. Och alltså, det ger mig en otrolig tillfredsställelse. Eller ikväll släpps en ny YouTube, en ny video på YouTube med mig. Med en jättefin tumnagel och lite text och någonting som säger, det här har jag gjort. Och, eller, det här är jag. Och då kan jag känna en sån ofantlig tillfredsställelse av det. Och så fort som den är släppt, offentliggjord, då är känslan borta. Och jag börjar längta efter nästa. Det här är helt sant. Så fort som någonting är släppt så är den jobbig och ointressant och plågsam för mig att titta på och tänka på. Men innan är det en skatt. Gud vad intressant det här. Jag tror aldrig jag har pratat om det här på det sättet. Vad står det för? Om du är psykolog i vilja eller i akademisk utbildning somna, så kan du inte ställa en liten profil på mig? Jag har alltid tänkt, när jag var yngre, tänkte jag att det är för att jag har bekräftelsebehov. Och då menar jag bekräftelsebehov i den där lite, det som vi pratar om som lite fult. Det där att man vill bli igenkänd på stan och så. Och det är klart att det har jag ju haft. Jag har ju haft det behovet. Det har jag verkligen. Och jag ska inte säga att jag blir ledsen när det kommer fram människor och säger hej, jag lyssnar på din podd och så. Det är klart, det blir jag ju jätteglad av. Och stolt och känner mig lite kreddig och sådär. Men det är ju en oerhört kort känsla. Den är ju försvinnande liten. Den var ju starkare när jag var yngre. Då kunde jag gå längre för att få den där bekräftelsen. Men det är ju inte det som gör att jag fortsätter hålla på. Eller fortsätter, alltså att jag alltid har hållit på. Och vad är det där att det slutar vara intressant för mig så fort som det är släppt, visat för andra? Jag har ju kollegor sådär som när man har spelat en pjäs ihop och så, som är ledsna när projektet är slut och man inte spelar in mer. Eller spelar mer. Och det gäller om man filmar också. Så folk är ledsna och att det är slut. Och ibland blir jag kontaktad av folk som säger, ska vi inte sätta upp den där och den där pjäsen igen? Det var så kul. Och jag vill aldrig det. Det är klart, jag vill aldrig mer röra vid det. Liksom. Ja, det vore väl en sak. Jag får ju jättemycket frågor om jag vill göra Stålhenrik igen. Och det är ju till att börja med inte jag som bestämmer sånt. Det är ju SVT då. Men nej, jag skulle aldrig vilja göra det om det var typ en remake. Någonting annat med de där hjältarna, absolut. Eller, men jag är inte intresserad av det som har varit. Jag vill vidare hela tiden. Det är väl därför som Somna med Henrik är ett sånt bra projekt, för det blir aldrig samma. I varje ny gång som jag sätter mig här så blir det annorlunda. En annan sak som jag skulle göra om jag inte hade någon ängslan i mig är att inte vara så rädd för att bli, att någon ska bli arg på mig. Eller att någon ska tycka att jag är dum. Det är jag verkligen väldigt rädd för. Jag är jätterädd för att någon ska missförstå mig. Jag är jätterädd för att jag ska bli utskälld. Att någon ska säga att den hatar mig. Eller tycker illa om mig på något sätt. Om jag inte hade någon ängslan i mig så skulle jag ju beklaga naturligtvis om någon tyckte illa om mig. Men jag skulle inte låta det påverka mig. I förra veckan så har jag gått omkring och låtit liksom en persons potentiella ogillande av mig ta upp halva min vakna tid. Det är alldeles för mycket energi att lägga på någonting som jag ändå inte kan styra över. Ibland får jag ju mail från, eller DMs från Somna som är upprörda på mig av någon anledning. Och ibland kan jag ju avfärda det där, för jag kan tänka att det här är ju inte rimligt då. Men ibland är det semi-rimligt. Och då är det väldigt svårt för mig att hålla avstånd. För då får jag skuldkänslor och jag blir också arg. Jag känner mig åthutad då. Och det tycker jag inte om. Och framförallt så ligger det ju underliggande då att nu är någon arg på mig. Och det blir som en stor tung sten som man bär omkring på. Det tar alldeles för mycket plats. Om jag inte hade någon ängslan i mig så skulle jag vara mer jag kanske skulle på riktigt ställa mig inför det faktum att min mamma är väldigt, att hon är på sjukhus. Nu ska hon få åka från sjukhuset, ska jag säga. Så det är lite bättre nu med henne. Tack alla förresten som har skrivit och lyckönskat. Jag har inte läst dem för henne. Hon har varit så dålig så jag har inte velat prata med henne om något annat än det omedelbara tillfrisknandet. Men jag ska berätta om det så fort det är klart. Eller på säga. Nu ska hon få åka till ett annat boende. Men om det inte borde någon ängslan i mig så kanske jag på riktigt skulle ha omfattat det mer. Jag tycker ibland att jag har en tendens att lite fly från just när det är mamma liksom. Jag gömmer mig lite för det faktum att hon har varit väldigt sjuk. Och det är ju naturligtvis förståeligt, men jag tycker ändå inte om det. Jag menar, jag är hennes äldsta son och det är jag som borde hålla taktpinnen, kan jag tänka ibland. Det är jag som borde styra upp allting runt, och istället är det min syster då som gör det, för att hon bor ju där. Hon bor ju bredvid sjukhuset. Nej, nu ljög jag. Det gör hon inte alls. Hon bor några kilometer från sjukhuset, men det är i alla fall närmare än jag då. Men det där känner jag skuldkänslor över, och jag tror att det är också att jag är rädd. För mamma har alltid varit den starka och nu är hon svag. Och vad ska jag göra när jag ser min mamma svag? Jag vet inte riktigt hur jag ska förhålla mig till henne. Min svaga mamma. Och det här är en... Om jag inte var rädd för någonting. Om jag inte hade någon oro eller ängslan i mig, så hade jag rusat dit och insisterat på att få bära henne hela vägen. Och nu har jag istället gjort små besök då. Ja, jag vet inte riktigt vad som faktiskt är rimligt att göra. Men nej. Och det är också, jag tycker också, nu ska det här inte bli något att jag sitter och håller på. Det är ingen tribunal mot mig själv här. Om det inte bodde någon ängslan i mig, så skulle jag inte vara så rädd för hur jag låter och hur jag verkar i Somna med Henrik. Jag skulle ha varit mer obekymrad över vad jag hasplade ur mig. Jag skulle inte vara orolig alls, till exempel över att känslan över att det är fel av mig att outa min mamma här i podden. Jag hade bara tänkt, det är ju mitt liv, det är min mamma, jag får väl prata om min mamma. Men istället är jag orolig då över att, nej, inte över att hon ska bli sårad, för det tror jag inte. Överhuvudtaget skulle jag säga att min pappa och mamma är väldigt fine med att jag pratar om dem. Så har det varit länge, långt innan Somna med Henrik. I olika offentliga sammanhang när jag har pratat om dem på olika sätt, i olika typer av dagrar, kritiskt och okritiskt liksom, så har de varit väldigt okej med det. Det tycker jag är spännande, för jag vet inte om jag skulle tycka att det var så himla kul om min dotter sa i en intervju vad jag hade gjort för misstag och sånt. Nej, jag vet inte. Jag kanske inte heller har suttit och pratat så mycket om deras misstag. Men vi är väldigt öppna med våra tillkortakommanden i min familj. Åtminstone pappa och mamma och jag. Och det är ju vi. Jag tänkte på mina syskon nu. Ja, kanske min syster, men vi har, när vi är tillsammans allihop så är vi liksom en, ja, min yngsta bror också. När vi är tillsammans allihop så har vi ett sätt att prata om vårt förflutna, gemensamma förflutna, som ju kan, jag kan tänka är lite skrämmande för andra. Vi är väldigt ofrämmande för att ta upp det som gör ont, och vi börjar ofta med det. Så vi går liksom rakt in i mörkret. Och där skiljer vi oss från min mammas familj, alltså mormor och morfar. För där skulle allting vara glatt och välordnat och slätstruket. Medan min pappas familj då, farmor och hennes släkt, jag kände ju aldrig farfar, men farmor var ju väldigt svartsynt och makaber. Och det har ju pappa ärvt. Och det är som att vi har liksom ärvt det också. Man går direkt på att berätta vad som gör allra ondast. Och som är det oförsonligaste i en människa. Liksom. Det visar vi upp för gäster och allt möjligt. Nej, nu ljuger jag. Mamma har ju ärvt lite av det här från sina föräldrar. Det här att allting skulle vara perfekt. Det är... Förlåt, jag var tvungen att klia mig på min lilla tå. Den var inte så liten, det var den största av tårna. Den stora tån. Jo, mamma ville, när vi var små, så ville hon ofta att när det kom gäster då, det gjorde det inte så ofta. Vi bodde ju långt ute, man fick åka bil långt. Det var inte som att man bara gick över. Vi grannar hängde ju, grannföräldrarna hängde ju inte med varandra liksom. Men då kunde det ju hända då att mamma sa, nu skärper ni er innan det skulle komma folk. För hon var så nervös att vi skulle göra någonting som barn gör, ha sönder saker eller bråka med varandra eller så. Så hon var ju väldigt mån när jag var liten om att allt skulle vara snyggt, se snyggt ut utåt. Men det har hon hela tiden varit medveten om. Så hon har alltid sagt det, att hon tycker det var så hemskt, att hon alltid ville att vi skulle vara så perfekta. Det är som att vi hela tiden tänker på, vi har väldigt, ur vissa perspektiv har vi otroligt oschablonerade självbilder. Vi är väldigt öppna för att vi är små fiaskon allihop. Jag menar det med kärlek. Kärleksfiaskot. Så ska det stå på min gravsten. Här vilar Henrik Ståhl. Kärleksfiaskot. Ja. Men så var det i alla fall då. Och om det inte bodde någon ängslan i mig så skulle jag... ge mig bort från det här temat som jag nu känner mig tvungen att återupprätta eller upprätthålla genom hela avsnittet om det inte bodde någon ängslan i mig. Men jag är rädd för att det ska bli dåligt, så jag håller mig kvar, eftersom min vana trogen så tänker jag innehåll då, fast jag inte ska det i Somna med Henrik. Om det inte bodde någon ängslan i mig så skulle jag sluta oroa mig för att jag inte är en bra pappa eller en bra partner. Det tar upp mycket kraft. Att det där att jag är orolig över att jag inte räcker till. Det är jag väl knappast ensam om i föräldravärlden. Men det skulle jag sluta oroa mig över, för jag kan inte göra mer än det jag gör. Om jag kunde göra det mer än det jag gör, då hade jag ju gjort det. Liksom. Det sa en psykolog jag hade många år, sa hon alltid till mig. Om det hade varit lätt för dig så hade du ju gjort det. Jag tycker det är svårt, framförallt med min dotter, att balansera vad som är mitt... han som vill bygga sig sin egen värld till vilket pris som helst. Nästan. Nej, inte lika mycket längre då. Men han som längtar högre upp och längre in i någon typ av förståelse och ägande rätt över sitt eget universum. Och han som har ansvaret för att berika och stötta och guida den här lilla människan i hennes begynnande växande universum. Det är svårt för mig att veta när jag ska göra vad. Och när jag sträcker ut en hand till henne, då vill hon inte, då vill hon vara i fred. Och när hon sträcker ut en hand till mig, då är jag långt, långt inne i min lilla värld. Det är då jag börjar oroa mig. Då tänker jag att jag inte är en bra pappa. Jag är ju hemma hela tiden. Och det gör också att det är svårt, eftersom min arbetsplats och mitt hem är samma sak. Och äventyrsvargen är ju en liten distinktionsskillnad. Men den är liten, för att den är fortfarande här, där vi bor. Både hon och jag och Nina. Om jag inte hade någon oro i mig, om det inte bodde någon ängslan i mig, så skulle jag ha varit den pappa jag är och älskat på det sättet jag kan. Och inte tänka mer på det. För vad gagnar det någon att jag går omkring och oroar mig? Om det inte bodde någon ängslan i mig skulle jag ha dragit av plåstret och tagit körkort någon gång. Jag har misslyckats 3 gånger. Första 2 gångerna när jag körde upp så kuggade jag testet. Och alltså körprovet. Teorin är ju inga problem. Och 3:e gången jag skulle köra upp så glömde jag mitt lägg och då fick jag inte köra upp. Och då skapade jag ett litet minitrauma i mig själv. Där jag lurade mig själv att tänka att jag kan inte det här. Jag är dum i huvudet. Jag kan inte. Och det tror jag på. Det gör att det tar emot så. Och nu har mitt körkortstillstånd gått ut och jag måste ansöka om ett nytt. Och det är inte svårt, men det ska göras. Och jag fyller 49 år och jag är en pinsam ursäkt till människa. Så tänker jag då i mitt huvud. Eftersom det är ju i huvudet man tänker ofta. Eller vad vet jag förresten? Om det inte bodde någon ängslan i Henrik Ståhl så skulle han ha ja, det är mycket man skulle göra som är annorlunda än nu. Om du tänker efter somna, hur många av dina beslut genom en dag grundar sig på någonstans rädsla? Rädsla för att misslyckas, rädsla för att något ska hända, rädsla för att konfronteras med något eller någon, rädsla för någonting. Rädsla för att vara den där eller det där som man inte vill vara. Jag tänker på alla stora världsledare. Sådana som på riktigt skapar svallvågor. Det är så lätt att säga att vi människor, vi vanliga människor, vi vanlisar. Att vi har en stor makt och ett stort ansvar. Och att det har vi ju såklart när vi går samman då. Så. Men det är också fult tycker jag att lägga en massa ansvar på den lilla människan som bara försöker ta sig genom dagen liksom. Det är en politisk retorik som jag tycker är så onödig. Vad vem skapar på riktigt, vad skapar på riktigt omedelbara ringar på vattnet? Det är ju människor med väldigt stark, oinskränkt politisk makt. Och att vi sen ibland har förmågan eller förmånen att rösta in respektive ut de människorna, det är en mer indirekt aspekt. Jag tycker det är så hemskt när man, ja, men till exempel det här med flygning då, jag tycker det är faktiskt att det är hemskt att hålla på och shama människor som flyger 2 gånger om året någonstans. När man ju på riktigt, det spelar ingen roll hur mycket du hoppar på enskilda människor, det är som att försöka skälla ut en enskild myra för att en massa myror går åt ett håll. Ja, men om man skäller på tillräckligt många myror så byter myrorna håll. Då är det bättre att flytta hela stacken då. Jag tycker att det är ett slag i luften, det är väl det. Nu har jag glömt bort vad min poäng var. Men det är som det är med den här podden. Men ja, jag var väl om någonting om rädsla och ängslan, va? Jag tror att det var det här avsnittet handlar om. God natt, somna. Var du än är. Och vi ses ju igen, eller hörs.